Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hej Helena.
Hej Mona.
Jag skrattade i morse, idag var du nästan i tid, typ 3 minuter för sent.
Och jag hade ändå tänkt så att jag skulle vara här kvart i, så jag gick så här, oj 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 vad jag gått om tid. Och så var det ändå en sån här haverigrej, buss överfull, bla bla, åker förbi. Jag fick stå där med alla mina liksom så här bäst i klassen ambitioner och bara... Ja, och jag... nej det är inte lätt att vara ordentlig.
Hela min kropp är alltid där. Jag vill alltid vara där en kvart innan. Jag vet inte riktigt varför man vill... Du vet, som politiker man vill se... Okej, var sitter jag? Vilken trappa ska jag gå upp i?
Jag förstår.
Man
vill ha... Du vill ha kollen.
Ja, så gott det går. Man vill inte bli överrumplad. Liksom.
Nej. Nej, men vad bra. Jag ska börja tänka på det sättet.
Och jag ska börja komma för sent.
Nej.
Igår så satt jag och Bosse och pratade om semestern.
Mm.
Och ändå är det ganska självklart sedan ganska många år att det enda vi gör numera på semestrarna det är att åka till något av barnen. Antingen till Hultsfred eller så åker vi till USA.
Mm.
Men det är skillnad om man tänker tillbaka på alla liksom knasiga semestrar som barn eller ångestfyllda semestrar när en gemensam sommarstuga som vi hade i många år liksom var fullproppad med syskon och svägerskor och barn.
Oj.
Och ibland regnade hela sommaren och det var bara pest och någon snarkade hela nätterna. Säger någon semester, då tänker jag verkligen på när vi var små, barnen,
mm.
4 syskon. Det skiljer 6 år mellan oss, så vi är liksom väldigt jämnt i ålder. Hur vi satt i baksätet på en bil och vid fötterna så sprang en hund, Welsh Corgi, runt som hatade att åka bil. Och i framsätet så satt mamma och pappa, inga bilbälten på den tiden, och de rökte oavbrutet hela tiden, båda två. Och när vi klagade lite, då kunde de liksom öppna den där lilla trekantiga rutan som fanns längst fram på gamla bilar i alla fall. Och så hade pappa sån här rolig idé att en semester, det var då, för vi hade inte råd att åka bort någonstans, verkligen inte. Då skulle vi åka till Danmark och så hade vi ett fyrmannatält med oss. Observera, fyrmannatält och en liten bil. Och så skulle vi åka runt och besöka fyrar i Danmark.
Fyrar?
Ja,
han var specialintresserad av fyrar.
Nej, han tyckte bara att vi skulle ha något att förhålla oss till när vi liksom åkte. Så det var liksom, åh nej, vilken hög fyr. Hur ska vi orka gå upp i den? Så var hela sommaren. Och trångt, så man var, ville vara ute mycket. Och så hade man en Super 8 filmkamera.
Mm.
Så liksom en sån här filmrulle per semester. Och de är ganska korta, så det var liksom slut. Så det var ju världens rörigaste, roligaste. Och så där fortsatte våra semestrar. Nästa år var vi i Finland. Och vet du vad vi gjorde då?
Nej.
Då skulle vi klättra upp i såna här skidhoppbackar. Så det var hela semestern var liksom en jakt på, okej, var är närmsta skidhoppbacken? Men gud, har du ingen hiss? Ska vi gå upp för? Men samtidigt efteråt så är det som du kanske hör på mig nu, med ett stort leende som jag tänker på det där. Och även hur smaken sätter sig, för när man är 6 personer och en hund och ska tälta, då lagar man ju mat då på sån här litet, fånigt campingkök. Mm. Och vi fick nästan varje kväll, då var det pulverpotatismos. Så när vi växte upp, jag tyckte riktigt potatismos, det var superäckligt. Ja. Så jag tror jag åt den där pulvermosen långt upp i åldrarna. Så barnsemestrarna för mig är liksom ett knasigt minne.
Men också... tyckte du att det var det då? Eller det här roliga, idén efterhandskonstruktion? Eller tyckte du det då också?
Ja, vi tyckte ju det. Alltså vi gnällde mycket på varann. Mm. För det var ju verkligen det. Brorsarna skulle alltid... varför ska du alltid filma? Och ska du sitta ytterst? Nu är det fan min tur att sitta ytterst. Det var ju mycket sånt. Mm. Men samtidigt var det ett litet äventyr. Mm. Jag kan ibland känna nu när man hör folk, de måste liksom iväg till Thailand eller åka till Cancun i Mexiko.
Ja, det där kan jag hålla med om. Att det finns ju den här stressen på resmål och upplevelser. Att det ska vara maxas, maxas, maxas. Så att, och det tänker jag på ibland, att man pratar om det här. Alltså, idag, vad gör en till en lyckad människa idag? Det är ju mycket att kunna hantera ett privatliv. Det här att jobba mycket och jobba bra, det är inte riktigt någonting som står lika högt i kurs. Utan jag tror att många människor vill manifestera hur lyckade de är genom att ha de här superduper lyckade semestrarna. Och så kan man instagramma. När man sitter allihopa, hela klanen och alla tre olika barnkullarna och liksom är superglad.
Men precis, det du säger nu, det är ju det som jag känner verkligen är så annorlunda. Att det blev det här, in med alla ungar och hund och tält och så drar vi och så ser vi vad som händer.
Ja.
Och det var minnet tycker jag. Ja. Vi kollade vad som hände.
Men tyckte du att det var liksom tristess sitta i bilen långa turer?
Nej, men vi hade ju inte... Alltså, att åka bara iväg från Nacka, lägenheten där vi bodde. Bara liksom när man åkte en timme och hamnade... Oh, kolla, Norrköping! Mm. Allt var ju nytt och spännande. Mm. Så det var som om världen var mycket lättare att bli liksom fascinerad av. Istället för att lojt bara bli uttråkad.
Ja, 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 just det. Precis.
Vad åkte ni när
alltså,
ni var
vi
små?
Åkte, vi var ju på Gotland mycket när jag var riktigt liten. Men sen köpte min mamma, när jag kanske var så här 11 år. Så köpte hon av min mormor en lägenhet i en spansk badort. Och då åkte vi dit varje sommar. Och det var ju dyrt för min mamma som då var lärare. Och, eller småskollärare. Och hon, vi fick... Alltid, det var ju dyrt att flyga då. Så att vi åkte buss eller vi åkte tåg. Det är det mest jag minns. Plus att jag minns en viss mått av otrygghet också. Speciellt de här långa resorna ner. Att antingen just sådana här konstiga charterbussar med fulla chaufförer och med människor som bråkade. Eller också de här tågresorna som tog all oändlig tid. Och vi hade liksom så här 78 liksom olika väskor att hålla reda på. Och stationer och man satt och väntade liksom vid någon gränsstad mitt i natten. Och, alltså jag minns det som en sån med mycket rädsla också. Att jag liksom alltid så här lite rädd att saker och ting skulle gå fel. Eller, och just det här att vara barn då till en ensamstående förälder som man kände också var så här... min mamma är ensam med alla oss barn. Det var ju liksom inte heller så tryggt och lätt på det här sättet. Det kändes som att jag var hela tiden orolig att någonting skulle hända oss. Och jag kände nog under de här långa veckorna och många veckorna i Spanien en sorts otrygghet där också. Att jag längtade hem, att jag längtade till trygghet och sammanhang. Och att jag hade en bild av hur det skulle vara att ha en pappa med. Att det skulle vara mycket... Det skulle innebära så mycket mer trygghet. Att jag hade någon sån här bild av att män och pappor har koll på allting. Och de har bilar och de har ordning och de har pengar. Och de har... Alltså de har... Jag hade liksom den bilden av en man, en pappa som var liksom väldigt uppförstorad på det sättet. Och att... Så att liksom saknaden av det här... tror jag präglade mig på något sätt. Att vara omhändertagen på det sättet. Och min mamma, hon var ju samtidigt, jag kan ju tänka på henne i efterhand, det var ju ganska strångt gjort som hon gjorde, att liksom ha oss barn, att ta oss så långt bort som vi gjorde, som vi åkte, och på de här väldigt märkliga sätten, liksom när, på den tiden det verkligen var så dyrt att flyga, så var ju liksom inte tal om att göra. Och att hon ändå genomdrev det, det var ju starkt gjort av henne. Men att, ja, det där var ju väldigt långa resor. Och sen när vi väl kom fram till denna badort, då var vi det. Hon hade ju långa lov, så att vi var där i 8 veckor kanske. Och det jag minns av det, det var ju ofta att det var ju härligt förstås att sola, bada. Men det blev ju lite långt. Dagarna i Spanien var ju ganska så här enahanda. Man började morgonen med att gå och handla mat. Och sen så åt man lite lunch. Och sen gick man ner till stranden. Och sen gick man hem med sin lilla bastmatta under armen. Och sen var det siesta. Och så var det middag och en kvällspromenad. Det var samma sak. Varje dag, varje dag, varje dag. Och på siestan så läste jag böcker, och på kvällarna, det var mycket sådär att jag gick och tänkte på hur skulle det vara på hösten när jag kom hem igen, och gick och funderade över det och vad jag skulle göra då. Så att det var ju egentligen inte särskilt äventyrligt. Jag läste enormt mycket, det var vad jag gjorde. Jag läste och läste. Och sen varje kväll brukade vi då gå på ut, och så fick man välja om man fick ta en läsk eller en glass. Och så satt man och tittade på folk.
Mm.
Och så satt min mamma ofta så här och kommenterade människor som gick förbi. Ja, den där, ja, nej, så där. Man kan inte ha en sån kjol om man ser ut på det där sättet. Kan man inte.
Okej, ni satt och recenserade.
Nej, liksom, recenserade. Vägen. Eller hon satt och liksom vi pratade mycket om folk som gick förbi. Hur de såg ut eller hur de verkade. Eller liksom vilken stämning som fanns där. Och det var liksom på något sätt, det var ju underhållningen. Det fanns ju ingen tv, det fanns ju inte radio. Radio Luxemburg lyssnade jag på kvällarna.
Men de hade väl bra musik?
Absolut, och det var ju jättestort det här att de spelade popmusik hela tiden. Så man bara skrap, skrap, och så kom liksom så kom så här, Rocky Baby. Och man bara, ja, och så antennen liksom, hon måste rätta, och så här, skrap, skrap. Och så kom det lite igen. Radio Luxemburg.
This is your station of the stars, Radio Luxembourg.
Well, come on in for a midnight spin. It's midnight with Matthew.
Nej, men det, sen när min mamma gifte om sig när hon var när jag var 16, då upplevde jag någon viss lättnad att någon kom in och tog hand om henne framförallt. För det kom ju också i ett skede när jag var på väg ut. Så att jag tror att det var för mig en befrielse att hon hade någon som liksom tog över.
Du kunde släppa.
Inte så att jag på något sätt kände att jag tog hand om henne. Hon var en väldigt kapabel kvinna, min mamma. Men att det var ändå en känsla av att hon hade liksom ett nytt liv eller ett annat liv.
Men tänk vad mycket liksom semestrar, utlandsresor och när man blir kär eller blir flörtig. Vad mycket de minnena. Alltså jag sitter fortfarande och skrattar inombords åt att vi pratar om det.
Mm.
Jag var på engelsk språkresa i Brighton.
Mm.
Och nu kanske jag var 15 år då, typ. Och blev superkär i en. Och lir nu. Vittorio från
Vittorio.
Italien. Och hans familj var tydligen väldigt rik.
Mm.
Så när vi tog ett tårfyllt farväl och jag åkte tillbaka till Sverige, så hörde han av sig och sa att hans pappa kunde betala biljetten om jag ville komma tillbaka. För han skulle hänga i 2 månader till. Och jag frågade mamma och pappa och de tittade så här, nej men okej, om du tar med dig Janne, alltså lillebrorsan.
Nej, så det skulle vara Janne, Vittorio och du.
Ja, och så blev det också.
Jaså, hur funkade det då?
Det funkar ju inte alls. Jag var irriterad på Janne och Janne var irriterad på mig för jag aldrig ville hänga med honom. Och Vittorio var irriterad på båda två. Det blev en katastrof. Men ett roligt, roligt knasigt minne bland alla andra. Men vi brevväxlade också ett tag, Vittorio och jag.
Ja.
Men semestrar som vuxen då? Vad
som vuxen?
Då?
Jag tror ofta att jag blir lite sådär nervös av semestrar. Det är för att det är förväntningar. Och det är mycket att leva upp till. Jag vet inte.
Men så där säger många. Men vad då? Varifrån får man sådana förväntningar från då? Varifrån fick du det?
Ja, men det är
eller bara mycket, något som man säger? Liksom.
Nej, jag tycker inte att det är något man säger bara. För att det är det. Men det är också precis samma sak som jul. Det kan ju finnas något tvångsmässigt i det där. Alla säger så här, oh, det är så stressigt med julen och Norén jul och hej och hå. Och ändå så ska alla vara där och fira jul år efter år efter år. Och det är ju lite på samma sätt med semestrar. Att man liksom, det finns ju hur många komedier finns det inte om liksom så här misslyckade semestrar. För att det är ett sånt upplägg att man har betalat alla de här pengarna och en familj som vanligtvis inte umgås på det här sättet. De flesta gör ju inte det. Man har ju arbeten och skolor och det finns luft i familjelivet. Och så är man liksom på semester, då finns det ju verkligen inte den här luften på samma sätt. Och man har dessutom då behovet av att bekräfta alla relationer. Man bekräftar liksom att familjen har så här, sån härlig, liksom, härligt skön.
Jag får för mig att det är lite nästan en klassfråga det där. För jag kan störa mig så ofta på, vi var i Thailand och det var så jobbigt. Och det är liksom, man ska överdriva. Man kan inte bara säga att vi åker på semester och har kul ihop. Utan det ska vara hela tiden, är det inte lyckligt?
Men det är ju samtidigt lite det jag säger, att det här liksom, behovet av att det ska vara lyckat. Semestrar är ju en jätteklassfråga. Vad kan man göra på semester? Vad har man råd att göra på en semester? Det är ju dyrt att resa. Det är bland det dyraste man kan göra. Och det är dyrt. Alltså, herregud, man har suttit, hur många restauranger man inte suttit på med liksom, fyra barn? Och ska liksom översätta en meny och bara stirra i den här liksom raden där det står vad det kostar. Jag har upplevt liksom de gånger vi har åkt någonstans med barnen på den här typen. Vi åker en vecka till Kanarieöarna med alla fyra barn när de var små. Och att då, det är ju roligt och på många sätt naturligtvis. Så jag tror att de tänker på det som någonting kul i efterhand. Eller då också kanske. Men att man går omkring och känner just det här att helskotta vad pengarna försvinner. Och att man har liksom lite lätt ångest för det. Och att det också, jag vet den där känslan när man kommer med barn. Man har köpt en charterresa, man kommer med barn. Alla är trötta och det är lite gnälligt och det är lite, och man ska liksom in i hotellrum och det ska. Och så ska man organisera det här. Och alla vill olika saker. Det är ju ett äventyr med just, som jag sa tidigare, fallhöjd.
Nej, men jag är bara nyfiken. För som jag pratade om innan, när jag var liten då, det var ju verkligen inte dyra semestrar. Och där var det nog pengarna som styrde till att det blev tält och bil. Men när vi sen fick barn, Bosse och jag, då hade vi ju båda jobb som var fruktansvärt stressiga, inrutade. Och då blev våran lösning så här, men vi köpte ett sommarhus ihop med min mamma och pappa och två av mina syskon som låg i Follökna, som ligger utanför Malmköping. Och där var vi ju hela sommaren. Ja. Några flyttade in i början på sommaren och sen kom och gick folk och sen packade man ihop när det var skolstart igen. Och då gjorde vi ingenting.
Nej.
Därför att det var det som kändes så lyxigt. Det var
absolut,
det vi längtade
absolut.
Efter.
Och det är det jag menar med att då har man ju liksom en chans att känna så här att semester, det är mera, att det kan bli mer vila.
Ja, men vila, men också att barnen fick ju styra väldigt mycket.
Mm.
Så vi fick vilan och sen så gjorde man utflykter till, vet, Kolmården eller Parken Zoo i Eskilstuna.
Mm.
Man gjorde saker.
Mm.
Så på något vis hoppades jag med att ungarna skulle få samma känsla som jag hade haft när jag var liten. Att det var kul att bara hänga.
Absolut.
Och det var kul att reta sig på varann och spela spel på kvällarna. För tvn hade ju aldrig något att visa.
Men ibland tänker jag så här, när du pratar, att det låter väldigt så här, det var så fint och underbart allting. Alltså har du varit så nöjd på semestrarna på riktigt? Eller tror du att det är någonting som du liksom...
Som du
nu vill ha liksom gjort. Man gör ju alltid berättelser av sitt liv på olika sätt och lägger i olika små lådor och fack. Är det här liksom en sån?
Jag vet ju inte riktigt, men jag tror ändå det är så att också dramat och tristessen och när man retade sig på syrrans kille som snarkade sig igenom varenda kväll och drack för mycket jämt och mamma och pappa surade över något. På något vis blev det där för mig minnet och känslan av familj. Och det var ju inte alltid idylliskt. Det var inte alltid superroligt. Och det var asjobbigt en del somrar. Det bara regnade. Ungarna drog in lera i huset varenda gång de var ute och lekte. Men också det minns ju jag med ett leende.
Mm.
Så för mig har nog aldrig det perfekta varit när allt funkar. Utan det perfekta är minnet av hur det faktiskt var.
Mm.
Jag tror att det är så. Sen kanske inte jag kände så alltid då, när det hände. Och visst solar man till sina minnen. Det erkänner jag nog att det gör jag också. Men i grunden i min själ och hjärta så är det just det där. Rörig stor familj, folk kommer och går, de skiljer sig och gifter om sig och ungarna växer upp. Det är liksom familj.
Mm.
Det är mitt glada, fina minne. Även om det var jobbigt
också. Och så kommer jag ifrågasätta det.
Nej, men jag behöver tänka ofta på om minns man bara det som var roligt eller är det som var roligt är faktiskt helheten av det som hände. Vi är sponsrade av Eckerölinjen. Känner du till Eckerölinjen?
Ja, det är klart jag gör det. Mona, du har inte ens presenterat mig. Jag heter Magda och jag är producent för den här showen. MS Eckerö tror jag den heter. Den går ju mellan Grisslehamn i Roslagen och Eckerö på Åland. Visst är det den kortaste vägen mellan Sverige och Åland?
Jo, men visst, så är det.
Alltså jag har ju varit jättemycket på Åland. Det är superfint, men i år måste vi åka till landet och måla om huset. Och sen har vi en fuktskada. Så att...
Ja, det låter jobbigt. Ja. Jag och Bosse, vet du vad vi har funderat
Nej,
på?
Nej, vad ska ni göra?
Vi har funderat faktiskt på att boka en resa till Åland. Eller kanske åtminstone en kryssning med skärgårdsbord. Det tycker jag lät så mysigt.
Mm.
Men varför inte stanna kvar på Åland för en liten stugsemester? För det kan man ju också boka via Eckerölinjen.
Ja, men du har ju suttit här och pratat jättemycket om att du ska till Hultsfred och USA.
Ja, men det ska jag också. Där är ju där barnen är. Men bara Bosse och jag funderar på om inte vi hinner med Åland också. Det tar ju bara 2 timmar så är man där.
Just det, 2 timmar.
Ja, och så finns det ju massor av stugor att välja mellan. Och eftersom Åland är en ö och det är klippor så finns det ju vid vattnet nästan alla husen. Perfekt om man älskar att bada eller bara ligga på klipporna som jag.
Men du, allvarligt talat, jag måste ändå fråga. Vi har aldrig hyrt stuga på Åland, är det dyrt?
Nej, men vi kollade ju runt och det finns ju flera prisklasser förstås. Man får helt enkelt surfa runt på eckerölinjen.se och se om man hittar något som passar både en själv och plånboken.
Du, finns det stuga med bastu?
Men herregud Magda, finns det bastu på Åland? Ja, det har de flesta stugorna förstås.
Ja, men gud vad perfekt.
Och jag tyckte det var så himla bra, för man bokar verkligen allt på nätet. Man slipper hålla på och rodda runt, utan både båtresan, över Ålandshav och boende. Och så hittade jag massor med tips också, vad man kan göra på Åland. Vandringsleder, paddla kajak, golfa, fiska. Ja, det händer en massa roligt på Åland i sommar helt enkelt.
Men du, Mona, då kanske vi kan ta semester från vår semester och hälsa på er, om det är okej.
Ja, när ni har ont i armarna av allt målande, så häng på. Vore jättekul om ni också kom.
Ska vi se, jag ska gå in på ekerolin.se och kolla om jag hittar det. Ekerolin.se, så. Ska se där. Här, kolla. Här ser du.
Ja, men perfekt, Åland. Here we come.
Men ibland kan det ju vara på det här liksom mer tillspetsade semestrar, de här liksom 1 och 2 veckor om man åker någonstans utomlands eller så. Att då kan ju det komma liksom kicka in hos mig det här att nu ska vi vara mamma, pappa, barn. Och det är ju inte jag så jättebra på, jag vet inte riktigt hur man gör, men jag försöker. Och där kan jag känna den där... Där har jag mer kunnat känna den där vilsenheten på något sätt.
Hur då?
Nej, men att man inte alltid vet hur man ska göra. Eller att jag liksom, jag tror också att jag är en sån där, jag kan verkligen vara så här jättejobbig på det sättet. Att jag är så väldigt mån om att alla ska må bra. Alla ska vara glada. Jag är verkligen den här... Liksom min roll i familjelivet har ofta varit den här vandrande åskledaren, om det är någonting sånt som var på gång, eller också den här vandrande sophinken ifall någon skulle vilja bli av med någonting, eller den här liksom programledaren som liksom är så här, ja, nu är vi här och nu är det som liksom, att jag har den typen av roll som jag har tagit på mig. Det är någon som många säkert kan tycka har varit jobbig på något sätt. Eller känner de andra du... i familjen har kunnat tycka var jobbigt att jag har tagit det här på mig. För samtidigt ibland så tänker jag, inte det bara någonting man säger? För att någon tar på sig allt det där är ju också... Det finns ju också en mening med det. Det gör ju att andra kan slappna av och bli så här opponenter.
Men känner du att du egentligen har blivit utsedd till att vara åskledaren? Eller har du själv tagit på sig det?
Nej, men det är väl någonting som man själv tar på sig. Absolut, det är det.
Så fort det har varit dålig stämning någonstans, då kommer Helena och ska lösa... Så alla blir glada.
Ja, det är så har jag upplevt det.
Gud vad jobbigt det låter.
Ja, det är skitjobbigt.
Men du är likadan idag, är du inte det?
Jo, det är, fast det, mitt liv är ju inte riktigt på samma sätt idag. Jag lever ju, mina barn är vuxna. Och jag lever i en relation, men vi är ju inte liksom, det är ju på ett helt annat plan. Det är ju ingen som man behöver ta ansvar för på det sättet. Så det är väl den här familjen. Liksom jag tycker jag har ju väl lärt mig en del om familj. Jag tycker jag har lärt mig saker på vägen. Och jag tycker fortfarande, nu tycker jag att det är helt underbart. Jag kommer ihåg att det var faktiskt en sån upplevelse jag hade när jag hade skilt mig. Och då var mina barn ganska stora. Men vi hade vår första jul själva. Och att jag tänkte så här. I efterhand att det här är första julen där jag känner att jag har det roligt. Att jag tycker alltså att det blev en rolig jul. Tidigare hade jag så mycket upplevelsen av att ha klarat av julen. Oh, att jag kunde ha lagt mig liksom så här på kvällen och känt liksom att det gick ju bra. Och så har nog mitt liksom familjeliv eller liksom familjesemestrar kunnat vara. Att jag säger, det här gick ju bra. Och då är jag nöjd. Det är liksom lite så här vallhundsnöjd. Att man tänker, nu ligger flocken där och liksom det liksom mår bra. Då är jag nöjd.
Vet, nu sitter jag här som som politiker också och bara tänker, men gud vad sorgligt. Jag ägnade mig åt för många år sedan och tittade över hur argumenterade man i politiken när man började förlänga semestrarna.
Mm, mm.
För det var ju Sverige ganska ensamma om, och vi är fortfarande ett land som har väldigt mycket längre semester än de flesta andra länder. Mm. Och då var ju hela tanken det där att få återhämta sig, få lugn och ro, få känna liksom tillit för att sen orka gå in i det vanliga ekorrhjulet.
Mm.
Och det är så sorgligt att tänka att semestern i sig blev ja, fast ett stress.
Ja, precis. Men det är ju inte, det är egentligen inte ledigheten som är problemet kanske, utan det är väl snarare vad man gör av den. Det jag kan tänka det är att det är väldigt långa sommarlov. Hur många har råd att liksom underhålla barn 11 veckor? Det är ju en enormt lång tid.
Men det är också det här hur saker och ting har förändrats utan att vi riktigt har förstått varför. När jag var liten, då fanns det något som hette dagläger.
Mm.
Så man hoppade in i en sån här gul buss och så fick man festis och såna här solbullar, såna här runda bullar.
Ja,
och så åkte man ut i skogen där det fanns några små stugor. Och så lekte man där och upptäckte saker och byggde saker, så åkte man bussen hem hela sommarlovet.
Ja.
Hur mycket av sånt finns det i en tid där det kanske är ännu större klasskillnader mellan den som har råd och inte har råd? Och kanske vore det bättre att ha, vad vet jag, längre skoldagar och kortare lov. Att det egentligen skulle vara bättre både för ungar och familj.
Absolut. Nej, men jag tror att de där långa, långa sommarloven är mer besvärligt för de flesta. Alltså, min genombrottsroman heter ju Ur vulkanens mun.
Och den, så bra titel, för att säga det. Ja.
Den utspelas en vecka på en badort på Sicilien. Och det är en familj som åker dit och mamma, pappa, två barn, flicka, pojke, 11-7 år. Och tanken med den är att de åker dit när förhållandet har verkligen gått i stå. Och de åker dit med den här känslan, vi har egentligen inte råd, men nu gör vi det här. För att man hoppas på att någonting ska hända, någonting ska ändras. Och det blir en fullständig mardrömslik vecka.
Hur blev det en mardröm?
För att allting som har varit svårt blir på något sätt ännu svårare. Och det här när allting annat försvinner bort, som det ofta är på semestrar. Alla de här familjära distraktionsmomenten som arbete, luftvänner, finns ju inte där. Utan man är tillsammans, hela familjen, i ett ganska litet rum där luftkonditioneringen inte funkar från början och där poolen som skulle vara så härlig liksom inte heller funkar. Liksom den här känslan av att vi hade egentligen inte råd, och sen är det är liksom en enorm press på den här familjen. Och det som var speciellt med den är att jag tror aldrig nästan att jag har gjort någonting där människor har kommit till mig och sagt att det finns en enorm igenkänning. Jag ihåg att jag när jag presenterade boken precis när den kom och sa så här, ja, den där typen av semester som man gör när förhållandet har gått i stå och man tänker vi åker i alla fall på semester.
Mm.
Alltså då fick jag som en sån här sus i publiken att liksom så många som upplevde att man hade gjort den där resan, att man gör en resa som en sorts, med en sorts förhoppning om att någonting ska ändras på den här resan.
När man kommer bort ifrån de gamla välvanda mönstren, lägenheten.
Absolut, och man ska bara vara tillsammans.
Det är det du menar när du pratar om den här fallhöjden.
Att man... Fallhöjden, exakt. Att man liksom på något sätt tagit någon, liksom, man skär ut en vecka, två veckor ur det vanliga livet. Och sen sätter man den tiden på en piedestal. Och på den piedestalen så är det etiketten, nu har vi det jättebra.
Mm.
Utropstecken. Ja, men det är klart, det är ju en mardröm om man har det dåligt i relationen att vara på en semester, för att det är ju liksom, det är, plötsligt så blir ju ens, alla dras in i det på något sätt. Också barnen, och barnen undrar, vad är det, varför sitter ni tysta och blänger, vad är det liksom. Man borde ju gå en sån här liksom parterapi eller någonting innan semestern, någon sån här förberedande. Det är ju på ett sätt blottande, man är liksom för hur man har det och hur man mår.
Och jag tycker att det är det som är hela poängen, att man får lov att vara. Mm. Så har det varit i vår stökiga, vilda, stora familj som förvandlas fram och tillbaka. Men ändå är det så att när man åker på semester ihop så fortsätter ju det där stökiga, bökiga livet. Ann-Sofie, hon kan skälla hejvilt på sin man som hon tycker. Han sover ju hela dagarna när han är ledig. Han sover till klockan 12. Så går han upp och äter och så går han och lägger sig igen. Och det är ständigt grällande. Och jag kan skälla på Bosse som gäller, nej men gud, ska du åka till det där målet igen och handla? Kan du titta på någonting annat än att gå och shoppa? Ja. Och han blir sur på mig som, ja, men ska du ut och gå nu igen? Så på något vis så är det så vår familj är.
Ja.
Så jag kan betrakta.
Ni verkar ju liksom, ni verkar ju så otroligt trygga i det här grälandet och liksom olika, precis det som jag har beskrivit att jag inte har liksom erfarenhet av. Att det bara liksom kommer och går på något sätt. Men att det verkar inte gå in i dig.
Nej, men det är också så, på något vis har man väl ändå, tänk om ett gräl är det värsta som händer i ett förhållande, men då är det bara ge upp. Ett gräl är också, men vad då, jag tycker så här, och han säger, ja men jag tycker annorlunda. Ja, men det är väl okej då, men måste vi göra så där varje gång? Ett gräl är ju det som gör att man lär känna varandra mera. Så att jag vill
men är
inte
du lite så här grälromantiker?
Ja, men det, ja, kanske det, men vi har varit ihop i 40 plus.
Grälskeptiker.
Ibland skäms ju jag också över våra gräl, för ibland så känner vi varann för bra nästan, så det blir så här surgnälligt, liksom. Och man säger saker helt i onödan, för man vet att han kommer inte ändra sig.
Nej.
Och det är klart att ungarna ibland tycker det är jobbigt för en stund. Att höra det där gnället som de vet ändå inte leder till någonting. Mm. Men samtidigt så har ju aldrig ungarna behövt känna, men gud, ska de skilja sig för de grälar? Så den tryggheten att
men
vi
jag kan bli
ihop.
Så himla, jag kan bli så himla provocerad och arg på människor som ska hålla på för mycket och liksom vara så här, jag ska minsann manifestera att jag tycker sig och jag tycker så. Jag tycker så här, herregud, nu är semester, får man väl skärpa sig. Man surar inte på en semester. Alltså jag kan ju känna ibland att jag kan vara lite väl mycket så där check, att nu ska alla vara glada-aktig. Men jag kan också på allvar tycka att man får lite skärpa sig när man är på semester. Att jag kan bli väldigt provocerad om någon går omkring och smågnäller. Här var dyrt och var den restaurangen, det vet jag inte. Och gud vad det kliar. Och liksom, jag bara känner så här, håll käften. Faktiskt. Att det är väl bara att liksom vara glad. Eller vara glad, men håll det inom dig, människa. Var inte så ut med allting. Och det, men det kan ju också vara så att när man är som jag då lite har varit den som alla ska liksom, som ser till att alla ska ha det bra, att man liksom uppfostrar ett gäng opponenter som liksom tycker att det är fritt fram och liksom gnälla, för att det är alltid någon som på något sätt ser till att det där gnället liksom lite så här lättas upp eller försvinner eller någonting.
Men jag blir provocerad tvärtom. Jag blir provocerad av folk som går och gnäller i vardagen. Förstår du? Ja, nu regnar det ut och jag ska lämna barnen på dag. Och så det provocerar mig. Men semestern, om den är som en pystank liksom, där man får lov att vara, man får lov att säga vad man tycker, man får lov att gnälla. Jag tycker det är okej.
Nej, jag tycker nog att man får skärpa sig på semestern, faktiskt. Jag tycker inte att man ska gnälla så mycket överhuvudtaget. Jag kan tycka att det finns något omoget i människor som bara liksom vädrar allt jobbigt precis oavbrutet hela tiden. Varsågod, här får du det här i knät. Man bara, vad ska jag göra med det här? Liksom, ta hand om det själv. Alltså gnällande, sånt när man säger vad man tycker men samtidigt kan på något sätt ändå signalera att man tar hand om det själv. Det är en sak. Men när jag säger gnälla så menar jag att det finns en tendens att andra människor kan liksom lägga över saker på andra. Lägga över sitt dåliga mående, lägga över sin surhet, lägga över sin... Och det där blir jag ofta väldigt provocerad av. Men och antagligen det... för att jag är så himla känslig för det.
Eller ja, men
för...
också, ja, men du sa ju alldeles nyss att du tyckte om att vara den här som går runt och löser konflikter hela tiden.
Ja.
Och nu säger du att du tycker det är jättejobbigt när folk lägger saker i ditt
jo,
knä.
Jo, men det är antagligen därför. För att när du pratar om gräl och sånt, du bara rinner det av dig, låter det som. Du liksom, det bekommer det inte. Och då förstår jag att man har lättare att ta att någon går omkring och gnäller. Men för mig som faktiskt bryr mig om någon har jobbigt på något sätt, så kan ju inte jag... Liksom, så, då är det klart att det blir jobbigare för mig. Att jag irriterar mig på det samtidigt.
Men då får man väl säga det?
Nej, men ja, exakt. Och jag kan ju tycka att jag många gånger har haft för många slussar innan jag säger någonting. Alltså verkligen liksom ifrågasatt mig själv hela tiden och så plötsligt så kommer någonting. Men jag kan ändå tycka att någon sluss ska man ha. Jag tycker att jag har levt i relationer med gnäll och att det har varit ganska... dränerande, att det är dränerande när någon oavbrutet surar. Liksom har det som en sorts grundton i sig.
Men då gör slut på en gång. Då är det hopplöst läge, eller?
Ja.
Jag kan känna att folk som hela tiden går runt och inte gnäller och inte grälar, som blir så förgrämda. Hellre möter jag en som verkligen gnäller på vinet och skäller på vädret. Det är mycket lättare att hantera och leva med en sån människa.
Men tycker du det?
Ja, det tycker jag. Jag säger ju det. Då tycker jag det.
Ja, nej, men jag tycker så här, när du säger det så ja, men låter det så här. Nej, men ständigt glad tycker ja. Inte jag att man behöver vara. Och att man absolut kan säga vad man tycker. Men det är jag liksom, när jag pratar med dig så känner jag så här, gud, du är så liksom så här, du gör allting rätt, Mona.
Nej, det gör jag inte.
Jo, gör du visst det. Det är så här, liksom bara så här, formulär 1A, lyckat familjeliv. Då gör man så här och så här känner man liksom med... Jag känner mig verkligen inte. Jag har mycket... Det är mycket mer besvärligt tycker jag.
Men då får du lägga till då katastrofalt yrkesliv, skandaler upp och ner, slarver, Maja.
Nej, men
det är någonting... Jag har i mig en grundton som säger så här... Jag tror på mig själv.
Ja.
Jag är självsäker, eller modig snarare.
Ja, det tycker jag.
Och det skiljer... känner jag från dig,
ja.
Som oftare liksom, åh, vad sa jag nu, och blir den arg nu, och kan jag berätta det här om min mamma? Du har en mycket mer osäker grundton som behöver bekräftelse hela tiden.
Ja.
Och då ser man ju kanske på gräl och sånt på ett annorlunda sätt, eller?
Ja, nej, men absolut. Jag är mycket mer osäker på det sättet och har inte alls den här tryggheten som du har.
Så du litar inte riktigt på att jag egentligen är så trygg och glad som jag säger?
Jo, jag gör faktiskt det.
Du gör det?
Jag gör faktiskt det.
Mm. Mm.
Ja, men hur blir din semester nu i år? Du började med att berätta att du och Bosse satt och pratade om vilken härlig, konfliktmysig semester ni ska ha.
Nej, men våran semester i sommar, alltså vi är ju pensionärer båda två. Så juli månad, då jobbar vi stenhårt i Hultsfred med att hjälpa Jenny och Putte. För då är deras hotell fullbelagt och det är massor att göra. Och jag är mormor och Bosse hjälper till på hotellet. Och sen när den perioden är över, då packar vi in hela gänget i ett flygplan. Och så åker vi till Ann-Sofie i USA. Och så får vi se vad som händer där.
Mm.
Så det är precis som vanligt.
Det låter jättebra.
Ramen är där och uppgiften är tydlig. Och jag älskar att numera så är mitt sommarlov att hjälpa barnbarnen att ha sitt roliga sommarlov. Och sen hänga i USA och hjälpa Ann-Sofie att få känna sig som en del i den röriga, stökiga svenska familjen igen. Jag kommer att älska det. Och du då?
Jag kommer sitta och skriva. Jag sitter och skriver just nu. Så att jag kommer faktiskt inte ha någon semester. Utan jag kommer vara... Ja, jag kanske reser någonstans. Jag kommer nog vara på Gotland hos min kille. Men jag... Under många år så var jag ju gift med en författare. Och vi hade båda två sådär... 2 timmar brukade vi ta var om dagen. När vi fick gå undan och skriva. Och då kunde jag känna att i hela det här liksom jättestök tillvaron med många barn, att det var en ganska fridfull stund också, det här att man kunde sitta helt i fred.
Det blev semester och från semestern.
Semester från semestern, på något sätt blev det ju det.
Vi ser fram emot sommaren av lite olika sätt.
Sommaren, absolut.
Och jag ser verkligen fram emot, jag ska åka till Hultsfred, jag ska kryssa till Åland, Mäckerelinjen, jag ska åka till USA och hänga med de barnbarnen. Men sen, vet du, så kommer jag att längta efter att vi ska köra igen.
Ja, bra. Detsamma.